Är det för mycket tal om Gud och Jesus i skolorna? 70% av finländarna säger i en enkät gjord av YLE att de vill att det system med religionsundervisning och livsåskådning som vi har idag ska ersättas med ett nytt ämne som är gemensamt för alla elever. Det här är ju en fråga som dyker upp med jämna mellanrum, några års mellanrum, och den här enkäten presenterades här i början av veckan, och alltså en stor del av finländarna tycker att en förändring borde ske. Vad det här skulle innebära ska vi titta närmare på idag här i slaget efter 12, och jag heter Maria Nylund. Med för att diskutera den här saken så har vi Maria Björkgren Wikström, välkommen.
Tack.
Du är sakkunnig i frågor som gäller skolsamverkan vid kyrkostyrelsen. Blir det rätt?
Ja, det är sant.
Och så har vi Birgit Schaffar Kronqvist. Välkommen.
God dag.
Du är universitetslektor i pedagogik vid Helsingfors universitet.
Precis, yes.
Och så har vi Nicke Wulf, rektor för Signeus skola i Åbo, en skola för årskurserna 1-6. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, YLE har alltså låtit taloustutkimus undersöka vad finländarna tycker om religionsundervisningen, och frågan man ställde var: religions- och livsåskådningsundervisningen i grundskolan borde ersättas med ett ämne där eleverna får bekanta sig med alla religioner oavsett vilket samfund de hör till. Och drygt 1000 personer svarar på den här frågan, och 70% svarar alltså ja, man vill reformera religionsundervisningen. Och om vi börjar med dig, Nicke Wulf, rektor för Signeus skola med drygt 500 elever. Vad svarar du på den här frågan?
Jag skulle säkert svara ja också. Ser jag sådär skolans praktiska synvinkel och den där vardagen, så hoppas jag att vi inom snar framtid kunde ha ett ämne som så att säga skulle förena alla elever. Dels liksom ur elevernas synvinkel, vi ser att alla kan vara gemensamt i ett och samma utrymme och ha samma undervisning med samma lärare. Men sen också helt rent praktiskt och resursmässigt så äter för tillfället åskådningsämnenas undervisningen en hel del resurs jämfört med många andra ämnen. Sen skulle jag vilja lite förlänga det där ändå, att det är inte bara undervisning av alla religioner, men då borde man inkludera också livsåskådning. Alltså livsåskådningen ska inte försvinna i en sån där reform, utan det borde då finnas utrymme för allting.
Mm, just det. Nu, vad svarar du, Maria Björkgren Wikström, på den här frågan? Ska religions- och livsåskådningsundervisningen ersättas med ett nytt ämne som skulle vara gemensamt för alla?
Det är jätteviktigt att först se hur den där frågan ställdes. För att den var ju som tvådelad. När man läste frågan kunde man få en uppfattning om att idag så läser man inte om andra religioner just någonting om man har religionsundervisning. Och det är ju inte sant. För att religionsundervisningen enligt den modell som vi har idag så är det här det innehåll, det är liksom inte bara om den egna religionen, det är om religion överhuvudtaget ur en religionsvetenskaplig ett religionsvetenskapligt angreppssätt, och det är om det goda livet, vad är ett gott liv. Och det finns jättemycket beröringspunkter mellan livsåskådningskunskapen och religionsundervisningen. Men historiskt har de ju kommit till på olika sätt. Och det där som ett alternativ kom livsåskådningskunskapen 1985 för de barn och ungdomar som inte kan tänka sig, eller vars föräldrar inte kan tänka sig, att de ska få undervisning i religion. Så jag tycker att det är jätteviktigt att vi lyssnar till det här, men de här som har svarat har kanske tänkt att de har svarat inte bara på att vi ska vara tillsammans, utan att vi också ska få ha andra religioner. Och det behöver vi. Vi behöver vara mera tillsammans, och vi behöver få en läskunnighet och en kulturell läskunnighet som är jätteviktig. Men sen hur vi ska göra det, och då tycker jag att det här är en process som kräver mera forskning, kräver försök, kräver resurser från utbildnings- och kulturministeriet, utbildningsstyrelsen, och inte att man bara sätter igång. För att det är mångfacetterat, och det sa ju Li Andersson. Jag tyckte det var jättebra att hon sa att det här är inte en enkel fråga.
Mm, just det. Birgit Schaffar Kronqvist, du undervisar alltså blivande lärare bland annat i religions- och livsåskådningens didaktik vid den svenska lärarutbildningen vid Helsingfors universitet. Och didaktik är ju alltså hur man undervisar i ämne. Du undervisar dem i hur de ska undervisa. Det där, vad säger dina studenter om religionsundervisningen? Finns det ett tryck bland dem att förändra den religionen?
Ja, till att börja med skulle jag säga att de flesta skulle också säga att
skulle inte vara bra om vi bara sammanslår allting. Men ju mer vi sen diskuterar frågan blir det i alla fall nuanserat. Alltså på det viset håller jag på sätt och vis med alltså vad både Nicke och Maria sa här just. Alltså jag skulle snarare säga att med båda modeller finns det för- och nackdelar. Och vi måste se att vi precis vet vad som är fördelen och precis vet vad som är nackdelen. Så att vi kan enas om en av modellerna och sen jämna ut nackdelarna. Och det är kanske det viktigaste som jag så spontant skulle säga. Ja.
Mm. Och det ska vi försöka komma in på här. Vad som är de här för- och nackdelarna. Det är ju förstås väldigt enkelt att ha en åsikt i den här frågan. Alla har gått i skola och alla har haft religionsundervisning. För till exempel min egen del så handlar det om minnen från slutet av 80- och 90-talet och det är ju förvånansvärt nog en tid sedan. Och jag undrar därför, det är ganska viktigt att kanske förstå hur religionsundervisningen ser ut idag, för den ser knappast ut som den gjorde i slutet av 80-talet, misstänker jag. Hur ser den ut idag, Birgit?
No, det är lite det som Maria redan antydde. Alltså, vi har en tredelning i läroplanen som bygger på att vi å ena sidan vill se till att barn och elever får kontakt med sin egen religion. Det är en stor avsnitt så att säga i läroplanen. Den andra delen är att vi lär oss om andra religioner. Och sen den tredje är att vi lär oss om vad det goda livet är. Alltså hur vill vi överlag leva tillsammans men också som individer. Med olika helt enkelt existentiella frågor som vi alla som människor berörs. Eller förr eller senare stöter på liv och död. Och varifrån kommer vi, vad händer sen och vad är en bra vän, hur ska vi leva och jobba tillsammans och sådana frågor.
Mm. Vill du lägga till någonting, Maria?
Ja, det som jag tycker är fascinerande med det här är att själva begreppet religion är väldigt svårt att definiera och en åskådning och en religion, de kan ju, jag menar, religion kan vara en del av en åskådning. Men i religionsbegreppet och ingår ju mera än att du har åsikter om någonting. Att du har liksom dogmer som du prickar av. Att du har en liksom någon slags överenskommelse att finns det någon gud och vad händer efter döden och vad är människan och så här. Religion är ju jättemycket ett sätt att leva. Det är liksom praxis, det är riter, det är upplevelser, det är inte bara något kognitivt. Och jag tänker mig att det skulle vara viktigt när vi diskuterar de här sakerna att se att det är jätteutmanande, oberoende vilken modell vi har, att när vi undervisar om någonting, att få en förståelse för vad det handlar om. Och om religionen får en jätteliten roll i ett sånt här gemensamt ämne, så finns det ju alltid risker att man inte kommer in på att vad är symboler, vad är det religiösa språket, hur liksom tro och vetande, de behöver inte, de är inte varandras motsatser. Och det här, så att så som vi har det nu, fast det har problem också, så den här modellen, så ger man faktiskt, man tar på allvar att religion är mångfacetterat och att barnen och ungdomarna som sitter där, att det inte bara, man läser inte bara om någonting som någon annan har, utan att det också finns möjlighet för dem själva att processa, inte att utöva i klassen, det är inte det handlar om, utan det är ju att lyfta fram berättelser, konst, musik och sen liksom ge liksom, vad ska vi säga, byggstenar.
Mm. Vi talar om det här att ja, eller Birgit,
ja,
vill säga.
Jag funderade här just på lite liknande. Alltså, men vi måste ändå se att om vi säger från början att vi inte ska ha någon slags utövande av religion i en skola, sen är det just en fråga till var och en religion och samfund att fundera kring. Hur vill jag då egentligen att just min religion eller min åskådning ska undervisas i en skola som helt enkelt är sekulariserad och demokratisk. Och det här tycker jag är spännande, intressanta frågor. För det är inte så där självklart att för olika religioner eller samfundsföreställningar att vi utvecklar det egna samvete eller att vi utvecklar ett ansvarstagande, att vi utvecklar att vi vill påverka någonting. Alltså just inom religion är det just den här frågan att vad är en sanning? Är det vetenskapen som avgör? Är det en religiös auktoritet som avgör? Är det demokratin som avgör? Eller är det mitt eget samvete? Det är väldigt många olika nuanser. Men sist och slutligen har vi redan bestämt oss på ett visst sätt. Nämligen vi har sagt att skolan ska vara sekulariserad och demokratisk och humanistiskt präglad. Så på det viset är ju en fråga överlag, hur ska vi kunna tala om en mångfald av synsätt, trosföreställningar, frågor om sanning och så vidare. Alltså hur ska vi göra det egentligen? Alltså hur är det här förhållandet mellan en statlig auktoritet, lagstiftningen, och en religiös auktoritet till exempel? Och hur, vem avgör när det blir konflikter sist och slutligen?
Mm. Nicke Wulf.
Ja, det sätter kanske skolans roll överhuvudtaget. Om vi tänker liksom bakåt i tiderna så har ju liksom religionen haft en annan roll i skolan. Men att idag till exempel vi närmar oss snart att 20% av våra elever inte läser, deltar alltså inte på religionsundervisning utan har livsåskådning. Så någonstans måste vi liksom svara på det och kanske också lyfta upp diskussionen om livsåskådningens liksom didaktik och vad är innehållet där. Och den rollen att det blir ju så lätt att vi diskuterar bara liksom, så att säga, religionsundervisningen ur ett sånt här klassiskt Ebelut-perspektiv. Men att det finns otroligt mycket värdefullt också i den här livsåskådningen och se att dens roll i. Sen ska vi komma ihåg att religionsundervisning, det är en stor diskussion nu, men det handlar de facto om i de flesta årskurser en årsveckotimme. Så att när man sätter det liksom i perspektiv. Men att den årsveckotimmen dubblas i väldigt många årskurser när det ska erbjudas dessa olika. Och sen ska vi komma ihåg att sen har vi dessa små religioner och samfund som en del deltar från. Alltså så att det är församlingen som ansvarar för undervisning. Och där kan man ju fundera då på att vilken just som sagt skulle församlingens roll kunna vara då efteråt. Att kan de ta ett större ansvar då efter skolan till exempel ta hand om det?
Jo, jag ska säga det att en kommun har visst skyldighet att arrangera undervisning för en viss trosinriktning om det finns tre barn som minst tre barn som då hör till ett sådant samfund och där föräldrarna vill att man ska just undervisa i den här. Så det är ganska små grupper det kan handla om. Maria Björkren Wikström.
Jag tänkte haka på här med det här som Nicke sa att om de här små grupperna och det där. Jag har själv alltså jobbat i 27 år som religions- och psykologilärare innan jag kom till kyrkostyrelsen, så jag har ett visst perspektiv och den här frågan har ju varit alltid aktuell under mina år som lärare. Och det är ju jätteviktigt att det här inse att det är skillnaden mellan att undervisningen är som ska ju vara politiskt obunden, religiöst obunden, men skolan som det här verksamhetsområde eller miljö som gemenskap samarbetar ju inte bara med lutherska församlingen. Man kan samarbeta på olika sätt, men jag tycker det är jättebra att vi i Finland har en undervisning som samhälle tar ansvar för. Det är utbildade religionslärare eller lärare i livsåskådningskunskap. Och det är inte deras egen övertygelse som ska vara avgörande här, utan deras förståelse för vad de håller på med och deras uppmuntran att barn och ungdomar ska få fundera kring existentiella frågor och se att livet är ganska spännande och mångfacetterat. Och också bekanta sig med de traditioner som har funnits i tusentals år. I den egna traditionen men i andras.
Mm, Birgit.
Så det är just en spännande aspekt för att jag skulle säga att jag håller helt med och jag omfattar det ju totalt. Det är inte en fråga det, men man måste se att den där hållningen är inte en neutral, en värdeneutral hållning. Alltså att vi överlag kan tänka oss att vi närmar oss religiösa företeelser eller religiösa frågor på ett sådant sätt att vi inbjuder barn att vi inbjuder till olika perspektiv, att vi ger olika svar, att vi presenterar det, att vi granskar det, att vi till och med sen, som är pedagogikens uppdrag, sen säger, och hur vill du tänka själv? Mm. Det är en sekulariserat sätt att se på det. Och den är ganska besläktad ju förstås med den evangelisk-lutherska synsättet. Det är därför att det kommer så snabbt in att man helt på rätta från minoritetsreligionens perspektiv kan säga, men det som ni skulle göra i en skola med alla tillsammans är sist och slutligen evangelisk-luthersk. Mm. Mm. Ja. Alltså, utan att jag skulle säga att det blir det med detsamma, men vi måste säga på det viset att hur vi organiserar skolan och vilken idé om didaktik och vilken värdegrund vår läroplan vilar på, den är redan ett ställningstagande som kanske inte alla samfund vill eller kan omfatta i sin hela. Mm. Helhet, ja.
Ja här kommer vi ju in på kanske den här största kritiken som den här idén om att skapa ett nytt ämne och slopa det nuvarande systemet har fått. Alltså nämligen vad det skulle betyda för de barn som hör till en så kallad minoritetsreligion. Alltså ur Finlands perspektiv, det handlar om till exempel islam, judendomen, katolicismen och också ortodoxa kyrkan. Det är ju minsann inte något små trosinriktningar, men just i Finland är de små. Hur är det, Nicke Wulf, hur ser det ut i er skola med de här minoritetsreligionerna? Hur många elever har ni som deltar i någon annan religionsundervisning än den här evangelisk-lutherska?
Vi har ju sagt det på riktigt minoritetsreligioner. Vi har alltså under gruppstorleksantal, så det vill säga det finns under tre som skulle kunna läsa ortodox eller katolsk eller islam. Vi skiljer oss kanske liksom från en storskola, liksom från många andra skolor som har flera av dem. Men att samtidigt så är det ju också en signal hur samhället ser ut att livsåskådarna, de som inte tillhör trosamfund, de ökar ständigt. Mm. Sen har vi då flertal elever som sen igen i sin tur så är befriade från religionsundervisningen på grund av sin tillhörighet till ett trossamfund, så att där finns det.
Ja, Jehovas vittnen.
Men att det som ju kommunerna gör till exempel kring religionsundervisningen, att man erbjuder distansundervisning. Men i ärlighetens namn så är den är lite konstgjord. Men att sen har man löst det på det sättet att en del elever som tillhör till antingen till en katolsk till exempel eller grekisk ortodox, så de går på antingen på ebblyttimmarna, eller så att säga normala religionstimmarna, eller så livsåskådningen, sen har de med församlingen efter det. Så har de liksom kött det liksom den vägen. Och det är ju kanske någonting som man kan ta modell av sen någon gång när man börjar experimentera fram med modell, att de som kanske vill ha sen en starkare koppling till sin församling, så kan skolan erbjuda kanske rum och tid efter den normala skoltiden, till exempel för den här typen.
Men att församlingen skulle kanske sköta det?
Församlingen skulle i så fall sköta det. Ja. För det som jag ännu skulle säga är att vi måste komma ihåg liksom lärarens roll i den här undervisningen. För det är ju oberoende alltid läraren som sen utför den här undervisningen. Det är trots allt undervisningen i dagens skola, fast man ibland tycker något annat. Men där kommer det ju också, och då blir ju liksom undervisningen, då blir det ju lätt så att läraren får kritiken, att läraren utövar sin egen tro i sin undervisning till exempel, och använder felaktiga symboler och använder kristna symboler till exempel i klädnaden, och det kan väcka väldigt starka känslor. Så den här lärarrollen är liksom otroligt viktig i det här. Liksom.
Mm. Maria Björkren-Wikström.
Ja, vi samarbetar från kyrkan jättemycket med det där regionslärarförbundet och ha samtalar med utbildningsstyrelsen, med de som utbildar lärare. Och just i de samtalen så kommer det ju fram det här liksom lärarnas kompetens. Och det där. Och de försök som man har gjort så där på kommunal eller enskilda skolor har ju varit lite så här, att det har varit en lärare som har undervisat alla, fast den läraren inte haft en ämnesbehörighet i till exempel ortodox tradition eller muslimsk. Och det där har minoriteterna, många av dem, uppfattat väldigt negativt. Så att det tror jag är jätteviktigt nu att vi liksom, eller att vi lyssnar vad människor önskar och tanken att man ska kunna vara tillsammans. Men vägen dit, hur är den? och jag tänker, nu har vi ganska nya läroplaner, eller mycket nya, 2 år tillbaka. Lite flera år, men i alla fall. Så det här, så under den här tiden skulle det finnas möjlighet att det där, att föra de här samtalen liksom på saklig nivå med föräldrar, med representanter för olika samfund, organisationer, och se att hur ska man kunna i vårt land, inte kan man bara ta efter heller. De här nordiska länderna är ganska olika. Vi har inte haft en statskyrka som man haft i Sverige sedan 1869 i Finland. Och det där, vi måste komma ihåg att det finns stora skillnader. Ortodoxa kyrkan har i 100 år jobbat fram sin egen undervisning. Ja, och man måste ha respekt, och jag tror det är det som många minoriteter upplever, att de behöver bli sedda. Och om samhället ser deras tradition som viktig och den berättelse de har, så ger det ett egenvärde. Samma sak med integreringen som Ingrid Rissanens doktorsavhandling från 2014 i Tammerfors visar, att muslimernas egen undervisning kan hjälpa i integrationsprocessen. Det kanske är det enda stället där de får tala om hur det är att vara muslim i Finland. Och också kunna jämföra, vara kritisk mot sin egen tradition, se skillnader från olika kulturer och sånt.
Mm. hur det skiljer sig att vara muslim från det där kanske också kulturella bagage man har när man kommer från ett annat land. En teolog jag talade med här före den här diskussionen sa också att Finland är ganska unik i västvärlden just för att man ger minoriteter ett så starkt stöd just i det här fallet, och att det här kanske är det viktigaste den finska staten gör för just integrationen. Integrationen lyftes fram här. Vad tänker ni kring den här frågan just med integration, och säger Birgit Schaffer-Kronqvist?
Alltså, jag tycker just alltså att det är egentligen därifrån som vi överlag behöver börja den här diskussionen. Alltså att på vilket vis vill vi här i Finland, i Norden, i Europa, på världen leva med varandra, och vilka slags färdigheter, kunskaper behöver vi för det här? Alltså, och hur kan vi bibringa det just i en undervisningssituation, men också i egentligen utanför religionsundervisning som finns i skolan, nämligen sen under, någon sa redan att det är sist och slutligen är det en veckotimme, men vi är ju där hela tiden tillsammans. Så att det finns ju mycket större frågor om hur vi organiserar vår skolvardag och hur vi vill umgås med varandra och hur vi fostrar barn helt enkelt. Men alltså den avspeglar sig ju så att säga, eller skolan på det viset blir en sån där mikromiljö för samhällets idé om vad samlevnad tillsammans är, med olika syn på vem som ska avgöra viktiga frågor och så vidare. Och där är det just att jag tycker att vi borde börja frågan om, vill vi sammanslå religionsundervisning eller inte? Måste vi börja där? Vad menar vi egentligen med religionens roll i vårt samhälle? Vad är målet med det här? På det viset,
någon kunde ju kanske tänka att det är att vi slår ihop allesammans med muslimer och lutheraner och ateister och allihopa i samma klassrum och diskuterar det här. Så det är ju ett jättebra sätt att få veta vad den andra tänker.
Alltså på grundläggande sätt måste vi fundera kring vad precis är sin religion, vad ska ett sådant ämne vara, vem får undervisa, är det teologer sen som får undervisa fortfarande, eller är de för mycket besmittade så att säga från ens, alltså vad riktigt är målet sen med ett sådant ämne? Och jag håller med, alltså det skulle vara jättebra ur många synvinklar, men vi måste på det viset diskutera hur vill vi överlag ha religiösa samtal i vårt samhälle, med vilka ämnen, med vilka mål så att säga.
Nicke Wulf.
Ja, det blir så väldigt mycket diskussion kring just religionerna, och om vi nu ser att skolan ska vara en spegelbild eller en kopia av samhället som vi lever i, så en väldigt stor del så tillhör inte kyrkan. Så de har ingen koppling till kyrkan eller tro eller religion. Och det är ju de som inte får nu bli exkluderade. Jag menar, integration, jo, jag tror själv på att vi bildar klickar, vi hålls i våra egna kretsar, så är inte bra integration. Jag tror själv på det att ju mer vi umgås med varandra, ju mer vi hamnar och gnida också och kina och bråka om saker och ting, så för saker och ting framåt. Men jag skulle vilja lyfta fram att det som nu är det akuta problemet är ju alltså de som läser den normala religionsundervisningen och de som läser livsåskådning. Det är där som den stora massan är. De är alldeles enstaka sen de övriga, och det är liksom på något sätt, tycker jag, till och med vi tar dem sen, men jag tycker att det viktiga skulle vara nu att lösa problemet med liksom livsåskådning och det som vi kallar för normal religionsundervisning, och se att vad kan vi göra där?
Vad säger ni andra? Maria Björkgren Wikström.
Ja, tack. Det är intressant, Nicke, det här att du säger det på det här sättet. Och det är klart att det är ett enkelt sätt att se på det. Att de,
enkel man, enkelt sätt.
Nej, men det här, jag tror att det skulle vara jätteviktigt att tänka att det här liksom, vad är ett normalt sätt att ha religionsundervisning, att våga problematisera också det, för att det här, vi tänker i Sverige, så de signaler som kommer därifrån, en del av de signalerna är att det sekulära är normen. Oberoende, du sitter i klassen 5 muslimer, 3 ortodoxa, några koptiska, några kristna, så ingen känns vid det som det talas om, därför att normen är att man är liksom jätteförsiktig att komma fram med sin egen tro och sin egen övertygelse. Det behövs safe space. Och jag vet ju från min egen undervisning och situationer att också om man har en grupp där majoriteten är med, så det finns ju jättemånga olika barn och ungdomar. Och sen ska man komma ihåg att det är ju människor som möts där. Inte det är ju religioner på det sättet. Fast det är religionernas liksom, traditioner och myter och tankar och berättelser. Så vi är ju olika och irreligiositet finns ju mer än i läroplanen också för religionsundervisningen. Så att det är det där att hur möts vi där och hur gör vi en undervisning tillsammans som på något sätt bekräftar olika sätt att leva och se. Och inte bara att de här enskilda barnen måste stiga upp och säga att jag tror så här. De vill inte vara representanter för sin... det är därför man måste fundera så mycket hur man gör det om man gör det tillsammans. De ska ha också rätt att kritisera sin egen bakgrund.
Mm. Birgit?
Ja, alltså det är just det som jag menade. Vi måste börja med att fundera kring vilken roll har religion eller just icke-religion i vårt samhälle. Hur ska vi förstå att någon argumentera med en helig skrift så att säga när man tar ställning i en politisk fråga eller en fråga om hur vi ska avgöra vad som helst egentligen i samhället. Och det är just alltså bara för att jag inte tror på någonting är det ju ändå att jag behöver kunskap om religioner. Men det är just den här frågan, är det tillräckligt att jag har kunskap om? Och det är där som jag tycker att den här diskussionen borde börja och jag vill på det viset komma tillbaka att till det som nu var väldigt mycket i media som jag också förstår väldigt bra är just att det är mycket fler administrativa skäl som finns för att sammanslå det mer än helhjärtat omfattar. Det är ett otroligt stort pusslande att få det till stånd att organisera och schemalägga minoritetsreligionernas undervisning. Men jag tycker ändå att vi måste säga att det här är ett argument som vi inte till att börja med borde iaktta helt enkelt för att det är inte administrationen som ska sätta ramar för hur vi vill leva tillsammans och hur vi ska tänka om varandra och hur vi vill på det viset organisera det utan det är snarare att vi ska fundera kring hur kan vi vara ett fredligt samhälle fast vi har olika åsikter i olika frågor och sen ska vi ge uppgiften så att säga uppdraget till administrationen och se till att det här funkar. Men jag förstår att det är väldigt krångligt, det är inte.
Mm. Ja, vi vet att andelen föräldrar som låter döpa sina barn den har också minskat till drygt 65%. Det här var ju du, Nicke, inne på. Det här att allt fler föräldrar känner sig helt enkelt främmande inför kyrkan. Och det här syns väl då också i växande livsåskådningsgrupper som vi har varit inne på. Är det här nu då som ligger bakom den här 70% av finländarna som vill förändra det här ämnet? Att det uttryckligen... det här att man upplever religionslektionerna som någonting som känns så som det ser ut idag, främmande. En pappa uttryckte det som att han inte vill att främmande vuxna ska hjärntvätta små barn. Vad säger Maria?
Ja, det är intressant. Det är självklart, religion berör ju så djupa skikten i människan. Inte bara religion utan allt det som vi tycker att vi vill ge våra barn. Och jag förstår att det väldigt viktigt att när man har med andras barn att göra att man har öppet deklarerat vad är det som ingår i undervisning, vilka är målen och så här. Men det är samtidigt också så intressant på det sättet att jag tror att religionen är ganska missförstådd i vår tid på grund av att vi ser, vi är så fokuserade på att det mesta ska vi rationellt kunna förklara. Och så länge religionen liksom används som ett sätt att förklara oförklarliga saker så har ju dess utrymme krympt hela tiden när vi kan förklara så mycket. Och ändå har människan alltid haft en längtan och en förundran över att livet, hej, att till exempel när man blir förälder, att jag har ett barn i min famn och vilket ansvar och vad ska jag göra? Hur ska jag klara av att ta hand om det här barnet? Och jag tror att därför finns ju övergångsriter i alla religioner. Man sätter barnet i så att säga symboliskt i det här i Guds famn om vi talar om Gud på det här sättet. Så det där, men samtidigt vill man inte bestämma vad barn ska tänka. Men om man tänker att religion är inte bara tankar och åsikter utan det är en gemenskap. Det är riter, det är ett språk, det är samhörighet. Så då kan man ju fundera då att det är inte ett neutralt alternativ att inte låta barn få undervisning om vad religioner betyder i det här fallet. Utan då har man valt det som en utgångspunkt.
Nicke Wulf ville säga.
Jag ska bara kort säga om det här med hjärntvättning. Vi ska komma ihåg att det är ju de flesta som undervisar religion i skolorna är ju klasslärare. Alltså det är ju inte ämneslärare. Och klasslärarna är också lika mycket en avspegling av samhället. Så vi har ju en hel rös med klasslärare som inte tillhör kyrkan, har ingen koppling till kyrkan, som undervisar religion. Och då får man nog vara en riktig fakir om man ska lyckas hjärntvätta någon med den bakgrunden. Men att vi ska komma ihåg att det återspeglar ju nog tyvärr också på undervisningen. Alltså, religionen blir ju också lätt det där, men vilken timme ska vi gå till bibban? Mm. När vi tar relativen. Och det ska vi vara nog liksom ärliga. Det har inte den väldigt höga statusen. Då syns det ju liksom just det att vilka val man gör som klasslärare, självklart. Man försöker följa läroplanen och gör det. Men att man kanske går där var ribban är lägst. Mm. Och det kanske återspeglar sig till föräldrarnas åsikt. Mm. Att de gör ju ingenting på relativtimmar. Att vi kan ju lika väl skippa det.
Just det. Hur svårt är det att undervisa barn i?
Jag tänkte just
i religion, i riket chaffar.
Alltså det är spännande att tänka att religion sist och slutligen skulle vara någonting som har låg status eller där är ribban lägst. Jag förstår det å ena sidan, men främst som ett uttryck för att det kan kännas väldigt obekväm för lärare. För att det har en helt annorlunda karaktär. Helt enkelt för att det berör mig. Och jag måste på något vis också beröra det, sa du här innan vi samtalade här nu på radio med varandra. Alltså att lärande är någonting som ska beröras. På det viset, jag vill väldigt uttryckligen ta avstånd från sånt som att om någon säger att det som sker i skolan är hjärntvätt. Om man har misstankar om det, måste man absolut som föräldrar ta kontakt med en rektor eller med läraren direkt. Jag vill påstå att de allra flesta lärare absolut aldrig vill eller skulle göra det här. För att, alltså, snarare att man gör saker i misstag eller att det är ett missförstånd på något vis. Alltså vi ska absolut inte gå med på en sån här slapp beskrivning av vad det som sker i skolan i vilket ämne som helst kan vara i närheten av en hjärntvätt. Det är just det som inte ska hända. Det är därför att det är pedagogik. Det är pedagogik som förmedlar kunskap, färdigheter alltid tillsammans med att du ska ifrågasätta det.
Mm. Kan ni ge några konkreta exempel på det här? Alltså när det handlar om, när man står nära det här, något som skulle kunna likna utövande och som föräldrar kanske då reagerar på. Att vad håller ni på med där på timmen liksom? Mm.
No, alltså den här diskussionen kring kan man sjunga vissa psalmer vid skolavslutning är ju klassisk på det viset. Och jag skulle säga att det finns ju, vad ska vi säga, alltså nu har vi ju bestämt att en viss psalm kan sjungas för att det är ett exempel på en kulturtradition snarare. Så att vi sjunger den, och när vi sjunger den i skolan sen är det alltså inte ett religiöst innehåll och en religiös upplevelse som vi förmedlar, utan det är kulturarvet på det viset. Men om jag som troende lärare ändå har en andlig upplevelse så att säga i sjungande av det, är det ju svårt att säga huruvida kan det vara förbjudet så att säga eller inte. Men frågan är ju hur jag uttrycker det, om jag är väldigt tydlig med det här eller om jag kan så att säga, eller om jag gör det för mig själv så där.
Mm.
Och samma med barnen på det viset, att kan jag tvinga att inte ha religiösa upplevelser eller tvinga att just ha det. Alltså det är just att vi ska, det tycker jag faktiskt är det bästa just nu, att det är så tydligt att i skolan är det inte religiösa företeelser och upplevelser som vi egentligen vill framkalla, utan
vi utövar inte. Alltså.
Precis, vi utövar inte.
Mm. Vill du, Maria?
Ja, jag tänkte säga bara, till exempel om man inom religionsundervisningen bekantar sig med sånger och böner, så det där, inte säger man ju att nu ber vi. Mm. Utan man säger att till exempel att i kristendomen är vår fader den bön som används mest, eller Herrens välsignelse, eller att många kristna ber Gud som haver och så här. Men inte säger man ju åt barnen och ungdomarna att och för att nu förstå vad det här handlar om så nu knäpper vi händerna och ber. Mm. Ingen lärare gör det här som är professionell.
Eller på det viset jag vill bara tillägga kanske för att jag möjligtvis också oklar. Om det görs, sen är det mot den professionsetik som vi har. Alltså det måste absolut säga sig någonting.
Mm. Men det här måste ju vara jättesvårt för en lärare som har små elever att skilja på till exempel det här att det här är den här bönen eller att så här, något exempel var när man på ettan får lära sig om hur Gud skapar världen och det står så här i Bibeln. Och en sjuåring kanske då uppfattar att ja men Lisa sa här att Gud skapar världen på 7 dagar. Alltså hur ska ett barn kunna uppfatta det? Det måste vara jättesvårt att undervisa ett sådant här ämne. Kan man tänka ur det här perspektivet? Vad säger du,
ja,
Maria?
Och därför är det ju så jätteviktigt att man som lärare har processat de här sakerna. Just att vad är en berättelse, i det här fallet skapelseberättelse? Att det är ju, upplever jag, väldigt problematiskt om barnen upplever att det är liksom en samma sorts sanning och beskrivning av världens uppkomst som vetenskapen, de är ju inte varandras motsatser. Det är ju en annan dimension, och har inte läraren klart för sig det, så kan det bli just så här. Och därför är det så jätteviktigt att förstå det religiösa språket. Och då måste man som lärare, oberoende av sin egen, tycker jag, det här åskådning, fundera att vad betyder det där religiösa språket? Vad är symboler? Vad är myter? Och se på vilka frågor de svarar och inte på vilka frågor de inte svarar.
Mm. Och där måste vi nog också komma ihåg att liksom barnen sitter ju där. Alltså de har kommit till skolan, de kan ju inte, liksom en 7-8-åring väljer ju inte att stiga upp därifrån, det känns obekvämt.
Mm.
De vuxna i skolan har ett enormt ansvar, och det är kanske liksom för religionen i sig, så det, för många vuxna så har den en så stark roll, alltså det är egna övertygelsen, och det självklart emellanåt sker det alldeles säkert fel, och det sker alldeles säkert liksom misstag, men det där är nog liksom den enskilda lärarens egen etik, arbetsetik är nog jätteviktig, för att vi kan inte lägga ansvaret på eleven, att eleven ska förstå att det här var nu en berättelse. Att förra timmen så var det skapelseberättelsen enligt vetenskapen, och nu är det enligt Gud. Vi kan inte förvänta oss att de här barnen ska kunna se skiljan. Utan då är det liksom fullständiga ansvaret på den vuxna i skolan att skilja på det här.
Men det är inte att ta bort berättelsen.
Nej, men det måste vara väldigt tydligt att det är en berättelse.
Ja.
Att barnen förstår det.
Mm. Birgit, chaufför.
Och så mycket som jag har nu stött på blivande lärare, sen är egentligen svårigheten snarare den motsatta, nämligen att rädslan är mycket större, så som jag har märkt. Alltså att överlag måste jag säga någonting om dessa frågor, måste jag ta ställning om vad jag tror. Mm. Och där är det, jag tycker det didaktiska knepet, eller det knepet som jag tycker är viktigast det här. Som lärare ska jag göra det meningsfullt att titta på vad är det heliga. Vad är andlighet från olika perspektiv? Hur kan jag göra mening med det där, oberoende om jag lever det hemma eller inte och så vidare? Och där är det snarare, om alla i klassen är överens om att men herregud, det är ju helt dumt att hälla lite vatten över någon huvud och säga sen, men nu är du med i en trossamfund eller så där. Att snarare, oberoende vad jag tror själv, ta den där andra motsatsa ståndpunkten och säga, men hörni, så här kan man ju också tänka. Alltså på det viset levande gör nästan vad en olika trossamfund säger. Så att på det viset, den här frågan, när ska jag själv säga, tror jag på Gud eller inte? Den kommer egentligen inte riktigt in där, utan du är bara en facilitator som möjliggör att de ska resonera kring olika sådana företeelser. Mm.
Ja, lärarna ska vara verkliga 1000 konstnärer, och med det här så avslutar vi dagens debatt om religionsundervisningen i skolorna. Tack till er som var med, Maria Björkgren Wikström från kyrkostyrelsen, Birgit Schaffa-Kronqvist från Helsingfors universitet och Nicke Wulf, rektor vid Signeus skola i Åbo, och jag heter Maria Nylund.